Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podcast med Lars Klintvall och Liv Siski. Och idag har vi som gäst Håkan Jarbin. Hej Håkan!
Ja, hej! Hej!
Hej. Du är överläkare på BUP i Halland, stämmer det?
Ja, det stämmer precis det.
Ja. Jag tänker att, tanken nu är att jag ska intervjua dig om lite det här med psykofarmaka och barn. Men kan inte du bara säga först lite om vem du är?
Ja, jag har jobbat länge inom barnpsykiatrin och varit överläkare i Lund och nu i Halland och forskar också med på institutionen för barnpsykiatri i Lund. Och har ägnat mig åt psykofarmakologin i 20 år och gett mycket kurser för både läkare under utbildning och färdiga specialister varje år. Så jag har följt fältet och försökt hålla mig väl uppdaterad. Och deltagit i Socialstyrelsen och Läkemedelsverkets arbete kring antidepressiva psykosmedel.
Och du är helt rätt person att intervjua om det här ämnet med andra ord.
Jag hoppas jag ska svara så gott jag kan. Jag har hyggligt bra koll tycker jag. Ja.
Jättebra. För då är det fyra liksom grupper av mediciner egentligen som jag tänker att jag ska fråga dig om. Dels vad man ger till barn som är deprimerade, barn som har väldigt kraftig ångest, barn med psykos. Och sen kanske om vi kan prata lite om det här med sömnmediciner och barn också. Hur låter det?
Ja, det är helt okej. Det går så fint.
Ja, jättebra. Men om vi börjar med de här antidepressiva då. Vad är det för preparat? Vad heter de här preparaten som man ger till barn med depression?
Ja, och först är det lite lurigt för att de här preparaten, namnet kan ju vara lite missledande. För de här antidepressiva, de är ju allra bäst vid ångest. Störningar, där är de riktigt bra. Och vid depression är de så där, men inte så imponerande bra. Men de började ju användas vid depression och det är därför de fick namnet antidepressiva. Nu skulle man börja vilja ändra namnet så det säger med vilken verkningsmekanism de har, alltså serotoninantagonister och så vidare. Men det vanligaste preparatet just vid depression då, som vi ger till barn och unga som har bäst i test och mest väl kontrollerat är fluoxetin. Det hette Prozac när det kom på 90-talet i USA. Och det hette Fontex när det kom hit. Nu heter det fluoxetin som generika och det använder vi mest vid depression. Och vid ångestsyndromen så använder man oftast sertralin. Eftersom mest studier vid ångest är gjort på sertralin. Nu är dessa preparat otroligt lika så skillnaden är ganska hårfin. Men det finns vissa skillnader. Och sen finns det några andra preparat. Särskilt Cipralex eller Escitalopram som används i Sverige. Och har skapligt bra dokumentation vid depression. Men lite sämre dokumentation vid ångesttillstånd. Men preparaten är ju väldigt snarlikt de andra två. Och sen finns det också Fevarin som har väldigt bra data men som inte är, man får inte läkemedelssubvention i Sverige och därför blir det mycket svårare att använda när det blir dött.
Men när du säger, nu sa du att de har halvbra effekter vid depression men bra effekter vid ångestsyndrom.
Ja.
Vad betyder det? Vad kan man förvänta sig för effekter i så fall då?
Ja, då kan man säga att depression är ju svårt att få riktigt bra effekt på när man jämför med sockerpiller eller ingen behandling. För depressionen går ju i episoder, så att man kan ju bli frisk av sig själv eller av årstiden, eller den kommer och går, en depression. Och då är det ju svårare att få ett riktigt bra resultat vid en studie om en del blir friska ändå. Och det är det ena. Det andra är att depression är ett mer heterogent begrepp, så det finns ju många fel, om man får säga så, i citationstecken, som gör att man kan hamna i en depression. Och då, och många andra faktorer med ADHD, trauma, alkohol och så vidare. Så att alla depressioner är inte precis lika, och alla depressioner svarar inte på samma behandling. Vi vet inte vilken behandling som är. Vi kan inte ta reda på det med någon säkerhet för när man ska inleda behandlingen, men det hoppas man ju i framtiden. Men vid ett ångesttillstånd så är det ju mer kroniskt, eller det kommer inte att gå, utan det ligger still hela tiden, och de är mer homogena ändå sett till uttrycket i hjärnan, och då blir det ju lättare att få effekt av ett preparat.
Men så när man pratar om effekter, kan man prata om liksom procent som blir av med sin diagnos, eller vad är det liksom ett bra utfallsmått?
Ja, ett utfallsmått, men man gör ju det, den effektstorlek brukar man ju säga. Och då kan man säga att effektstorleken för vid ångestsyndrom, separationsångest, social fobi, alltså social ängslan eller paniksyndrom, eller ja, vid de här tre, då är ju det stor effekt på medicinen vid ångestsyndrom. Den ligger på 0,8 ungefär, och det är ju så genom alla studierna, och den är ju samma motsvarande effekt som man får av ADHD-läkemedel vid ADHD. Medan vid depression så beror ju, så är det väldigt stor spridning mellan studierna. Och då är det enkelt så, får man in fel patient på studien, patienter som inte borde ha medicin, så får man ett dåligt resultat. Är man en skicklig forskargrupp som rekryterar och får in rätt patienter, så blir resultatet väldigt mycket bättre. Men det blir ändå aldrig så bra som det blev i ångestsyndromen. Så man kan säga att effekten är måttlig.
Och förlåt, kan man jämföra det med någonting annat? Är det liksom lika effektivt som psykoterapi för depression? Eller vad kan man liksom jämföra med?
Ja, men det handlar ju då om vilken grupp man får in. Så får du in en grupp som har inte så tungt deprimerad, så blir psykoterapi likvärdigt. Får du in en grupp som är rätt för att ge farmaka då, och det är ju det som är utmaningen för oss kliniker, att vi vill ju behandla rätt patienter med rätt insats, då vinner ju medicinen över psykoterapi ordentligt.
Och det finns och rätt menar du alltså att man har väldigt grav depression, att man har allvarlig depression, det är det med rätt patienter?
Ja, det är mer precis att man ska ha allvarlig eller medelsvår till svår depression. Mm. Och den ska ha den tydliga kännetecknen av att den är väldigt ihållande och utan proportion till vardagens svårigheter. Så att den ska vara som en depressionssjukdom. Det är då medicinen funkar. Om det blir att man är ledsen för mycket som händer i livet, så är det väldigt mycket bättre att ge sig på det med samtal och reda upp vad man, det som driver ens ledsenhet i livet. Men om ledsenhet har blivit en sjukdom, ja, då är ju medicinen bra att börja med.
Kan man se det alltså i forskning? För det här är den gamla distinktionen. Det här minns jag när jag pluggade, att man pratade om endogen och exogen depression, alltså det som kom, det fanns någon förklaring till, och det som syntes väldigt tydligt att det var livet var jobbigt. Men, liksom. Den distinktionen,
distinktionen finns inte. Nej, det finns inte nu. Men saken är att om depressionen har satt sig i kroppen, även om den om det har berott på, det är många frågor som kan driva in i en depression. Kroppslig sjukdom, alkohol, livsproblem, men om den har satt sig i kroppen och fått en tillräcklig ihållande och tillräcklig kraft och tillräckliga symptom, ja, då är den, det är då läkemedlet blir bra, och sätter man igång och behandlar de som har allt för mild depression, då får man ingen effekt av läkemedel.
Okej, så det är mer graden av depression än huruvida det finns livsproblem utanför eller inte som
ja, är viktiga. Ja, ja, precis. Men om man kan förstå ledsenheten och att ledsenheten är rimlig i förhållande till livsproblemen, då har man ju ingen depression egentligen. Då har man ju livsproblem och är ledsen för dem. Och då är det ju ingen bra idé att ha medicin. Men det där är ju inte så enkelt att fråga fram om man ska vara en... Det är det som krävs klinisk skicklighet. Och hela det här fältet med depressionsstudier och många stora metaanalyser där man slänger ihop 10-20 studier och tittar på hur bra är de här medicinerna har ju begränsats av att man satte ju en väldigt stor bonus på om läkemedelsföretag kunde göra studier inom barnområdet. Men man sa ingenting om kvaliteten och då fick de ju miljardbelopp i bonus om de gjorde studier. Och då slängde man in patienter som inte borde varit med i en studie. Och väldigt många av studierna har ju placebosvar på 60-65%. Och då kan man förstå själv att om 2/3 av patienterna, uppemot 2/3, blir bra på sockerpiller så har man fått in fel patienter. Och det förstör metaanalyserna och när man ska räkna ut effekterna. Men de som gör bra studier, de får placebosvar på 1/3 och då blir det ju en helt annan möjlighet för medicinen att visa sin effekt. Och då har man ju också rätt population, då ger man ju medicinen till rätt grupp av patienter.
Förlåt, jag inser att det här är en väldigt svår fråga, men om man är förälder till exempel och undrar om mitt barn antingen borde få medicin eller få terapi. Vad tänker du att man kan titta efter om man funderar över om man är gravt deprimerad eller lätt deprimerad? Vad är liksom några bra tecken på den distinktionen?
Ja, så man ska aldrig börja med medicin det första man gör. Och ungdomar svarar ju väldigt bra och bättre än vuxna på om man är hygglig och hjälper dem i livet och de får tro på att det finns en vård som kan göra något för dem och att de får hjälp från närstående och så vidare. Ja, då så kan de pigna till rätt bra. Så jag tycker att man alltid ska börja i den ändan att gå igenom vad en depression är och se på vilket sätt som depressionen har, ska man säga, vidmakthålls, vilka saker man gör i vardagen som gör då depressionen och sen försöka hitta vägen ur. Och det ska man hålla på med 4-8 veckor. Och om man har gjort det och det inte har blivit bättre, ja då är man ju säkert mycket ökar chansen att det här är något som bör medicinbehandlas. Och man bör under alla omständigheter vänta i varje fall 2 veckor och göra en del åtgärder och stöd och gå igenom vad depression är innan man sätter igång behandlingen.
Okej, okay. Så det är det man ska försöka hjälpa.
Ja, alla bra studier som verkligen får god effekt, de har någon sån här placebo single blind running period där man får samtal och så får alla sockerpiller, det vet de inte. Och de som svarar på de samtalen till sockerpiller, de tar man ju ur studien. Och just sen smart. Har man ju ett gap grupp som, och då tycker jag vi ska ge alla samtal först. Och som man har krattat bort de värsta sakerna i livet som driver depressionen. Och om depressionen står kvar ändå, ja men då har ju läkemedlen en helt annan roll att spela. Och då är det ju trevligt läge för läkemedlet att komma när man har tagit bort alkoholen och så vidare. Ja.
Det kan vara till exempel alkohol eller annat drogmissbruk. Skulle det kunna vara sömnproblem? Vad skulle det kunna vara?
Sömnproblem, för mycket jobb, för mycket stress i skolan och kommit efter. Och det är ofta väldigt viktigt att göra en skolplan. Hur ska man hantera att man nu är ur form och har missat en massa? Och gör man en plan för det, du får kanske läsa in lite på sommaren, ta ett ämne nästa termin och så vidare. Men när man får en plan för det så går ju stressen ner mycket. Sen vet man också att en deprimerad förälder är så att säga smittsamt med depression. Och om en förälder är deprimerad så är det ju väldigt viktigt att hjälpa föräldern till vård. För då blir det belastar barnet. Och det har man mycket data på. Så det är en annan. Det är många saker man måste pejla in med skola och förälder. Sömn och alkohol, det är väl basic.
Innan det kan bli aktuellt att börja med medicinering. Hur är det med biverkningar av de här?
Ja, de kan man säga genomgående är de ju snälla. De flesta får ju väldigt lite biverkningar. Man har lite illamående i början. Man kan få lite svettningar och lite förstärkta drömmar. det tråkigaste som kan komma. I början kan man få ångestökning också och känna sig lite stressad och upptaggad och lite irriterad. Och det brukar ju släppa efter 1-2 veckor. Men ibland kan det bli besvärligt och den som är väldigt känslig kan ju då skära sig till exempel mer i ångestreglerande syfte. Så det får man vara uppmärksam på. Och sen kan det också på sikt bli att om man inte riktigt tål medicinen att man blir lite passiv, slöslapp och likgiltig av när man ökar serotonin. Transmissionen och då pressar man ner lite på en annan transmitter som heter dopamin och då kan man ju bli lite passiv och amotiverad som det heter och det får man vara uppmärksam på för det smyger sig på efter ett kvartal kanske. Och då kan man ju lätt förväxla det med själva depressionen också.
Ja, precis. Det låter inte som att det skulle gå hand i hand med en förbättring. Nej, det låter ju snarare som att det skulle vara en vidmakthållande depression.
Ja, precis. Men då får man ju märka att resten har blivit bra i depressionen. Men man får ju ingen motivation i livet. Och den kom ur fas med de andra symptomen. Och så ska det inte se ut. Och då kan man ju förstå att det här var en... Men det är lite klurigt, så det tycker jag är den faktiskt svåra biverkan av SSRI som man får hålla koll på. Sen finns det också detta med att den sätter ner den sexuella funktionen och det brukar ju vuxna störa sig på mer än tonåringar som har viss marginal och sen när man är tillräckligt effektiv så är ju inte det här med sexuell funktion kanske just då så viktigt för man är något intresserad. Men om man ska stå på den längre tid så kan ju det bli en viktig sak.
Hur, om man inte får någon effekt då, av de här medicinerna, vad gör man då?
Ja, först ska man ju trappa upp dosen så man antingen får effekt eller tydliga biverkningar. Och det är ju väldigt stor individuell skillnad på hur mycket man behöver. En del behöver en fjärdedel eller halv eller mindre än en halv dos. Andra behöver ju tredubbelt av det normala. Så därför gäller det inte att tro att one size fits all utan ibland ska man, kommer det biverkningar tidigt och man ska snabbt stanna upp. Och ibland ska man verkligen trycka på och gå långt, långt över vad normaldosen är. Det finns ett terapeutiskt intervall då för fluoxetin från 20 till 60 faktiskt. Och en del klarar sig på mindre än 20 men man brukar alltid gå till 20. Och en del behöver hamna ända uppe på 60. Så det första är att höja dosen. Till man antingen får biverkningar eller effekt. Och så ska man ju vänta där tillräckligt antal veckor. För minst 3 veckor på den nya dosen. Och har det inte blivit bra då så ska man fundera på. Har jag rätt diagnos och har jag koll på alkohol, sömn, skolgång och annat som kan vidmakthålla depressionen. Och har jag bra koll på det och det var ingen effekt alls, då tar man ju bort den och byter och bara det partiell effekt som det ofta är. Det blir lite bättre men man är inte nöjd. Då lägger man till istället en medicin till.
Inte byter utan lägger till?
Ja, om det är partiell effekt då sparar man den effekten man har eller behåller den och så lägger man till. Och då är det lite grann vilken färg det är på depressionen. Om det är så att man har mycket ångest och sömnsvårigheter, då är det bäst att lägga till något som heter metazapin. Om man är mycket trött och energilös, då är det bäst att lägga till bupropion. Och om det är som en tydlig depressionssjukdom med episoder som kommer och går, så är ju litium det kan vara det bästa att lägga till. Så då har man ju de 3 tilläggsmedicinerna att spela med. Sen kan man ju använda 2 av dem samtidigt också. Så att då finns det rätt många alternativ på kartan.
När blir det aktuellt med att testa till exempel ECT, alltså sådana elchockterapi?
Ja, det är ju intressant att du nämnde det, för det är ju den effektivaste behandlingen med depression och den biter ju nästan alltid. Så det är ju mest är det tycker jag viktigt att säga när någon känner hopplöshet och tänker att jag blir aldrig bättre. Att när man känner tillräckligt stark hopplöshet och man tycker att det här man står inte ut och väntar, då kan man ju alltid använda ECT, för då kan man nästan lova att man blir bättre. Det är ju extremt ovanligt att man inte blir bättre på ECT. Men det är ju när det är ett allvarligt läge, och ECT är ju bäst om man har akut debut, framträdande symptom, gärna psykos, hämning som man rör sig i ultrarapid och allting går väldigt långsamt. eller då man är, har röster och annat, eller är förvirrat i tid och rum, då ger man ECT direkt om inte man vet vilken dag det är och så vidare inom ramen för en depression. Då, men det är ju när detta är ju inte, det är ju sällsynt att ge ECT, men när man väl gör det så får det ju ofta dramatiskt bra effekt, så då ska man ju, och det är ju de akut debut och väldigt sjuka, där är det ju riktigt bra, men det är ju bättre läkemedelsbehandling vid alla depressioner.
Men kanske det? Varför gäller det inte bara till alla då? Det låter ju som att det borde vara första handval om det är så bra.
Ja, men det är ju narkos. Och du tappar ju minnet. Det går ju inte att gå i skolan samtidigt. Du tappar ju minnet för den period som ECT-behandlingen pågår. Man
måste bli sövad.
Ja, man får ont i huvudet och det kräver ju sjukvårdsresurser. Och sen kan man ju inte gå i skolan under den perioden, för man raderar ju minnet, kan man säga, för de närmaste dagarna varje gång. Så det är ju, om man är på nivå sjukhusinläggning eller inte alls kan gå i skolan, eller på att känna stark upplevenhet, då är det ju väldigt viktigt att inte glömma av ECT. Och där ser man att inom barnpsykiatrin ges det för lite ECT. För så fort de fyller 18 så går ju ECT-statistiken upp, visar man på ECT-registret. Och det är ju att vi är inte riktigt med på banan fullt ut, tror jag, i det avseendet.
Hur är det? Nu råkar jag veta att du också gör studier på det här med fysisk aktivitet som behandling för medvetenhet.
Ja.
Hur ser det ut? Hur ser liksom behandlingseffekten ut för bara fysisk aktivitet jämfört med farmaka?
Ja, bekymret där är ju att studierna är lite spretiga och det är inte riktigt homogena material med barn med depression som sköts inom sjukvården, utan ja, det är lite depression i lite olika sammanhang och i lite olika grad. Och sen så är ju deras resultat också lite spretiga, så man säger det är heterogenitet i resultaten. Men så att studierna är ju inte riktigt lika välgjorda som inom läkemedelssidan till exempel. Men mellan tumme och pekfinger så de här studierna indikerar en effekt som är absolut i nivå med läkemedlen. Och absolut i nivå med samtal. Men då handlar det ju om att man har ju inte använt det till de tyngsta patienterna, utan man har ju använt det mer till lätt till medelsvår i de studierna som är gjorda.
Fast så mer det som man skulle tänka samtalsterapi för annars alltså.
Ja, precis.
Ah, okay.
Eller tillägg. Men det är ju dessutom så att inte det är så väl beskrivet hur dåliga patienterna var. Men effekten ligger på nivån i metaanalys, på nivån måttlig. Och det ska man vara väldigt nöjd med när det är depression.
Ja, okej. Okay. Hur är det när man ska sluta med de här behandlingarna, farmakologiska behandlingarna för depression? Är det svårt att liksom sätta ut de här medicinerna sen?
Nej, det ska man inte säga. Det tycker jag är faktiskt överdrivet. Nu är det ju så att det viktiga är ju att inte sluta för tidigt. För har man blivit bra så måste det stabilisera sig ordentligt. Och man bör ju ha skyddad medicin minst ett halvår när man har blivit helt bra. Och sen bör man inte sätta ut under den tunga årstiden, för depression är ju årstidsberoende och mycket mer. Risken är mycket större i oktober, november, december, januari, februari, mars. Så då är det lämpligt att sätta ut den i april. Så man kan surfa in i sommarlovet och ha god marginal till hösten.
Ja,
och om man har fluoxetin som har väldigt lång halveringstid, så är det aldrig problem att sätta ut den, kan man säga. Det är aldrig problem. För det tar en månad innan den försvinner om man bara slutar tvärt. Så den kan man bara sluta med 1, 2, 3 och det går bra.
Och den fasar
medan de andra som den fasar ut sig själv på ett snyggt sätt. Medan de andra då, sertralin och cipralexin och citalopram, de behöver trappas ut, för annars kan man få en rekyl när man blir illamående och influensaliknande symptom. Känner sig darrig och skakig och halvsjuk och väldigt illamående. Och det är en del då som har, och sen finns det ju andra ännu mer kortverkande som paroxetin och venlafaxin eller Refexor. de kan vara otroligt svåra och omöjliga att sätta ut. Och det man gör då, det är att byta till fluoxetin. Och när man har bytt över till fluoxetin, sen kan man sätta ut fluoxetinet bara man är av med den här medicinen som släpper väldigt snabbt från receptorn. För det är det som inte man mår väl av. Man vill ha en medicin som släpper långsamt.
Hur är det om man nu vill ha förskrivet antidepressiva för ett barn? Vem är det som skriver ut det?
Ja, det är nästan bara inom barnpsykiatrin, och det är väldigt trevligt att se faktiskt. Det kom en artikel under förra året om förskrivningen, och den visar ju att det är framförallt barnpsykiatrin som skriver ut. Det är till de yngre barnen, så var det ju också på barnmedicin, medan bland till tonåringarna så är det inom BUP.
Så det är inte inom till exempel på vårdcentralen eller en husläkare?
Nej, som... precis. Nej.
Okay. Precis. Så man, då i så fall är det aktuellt med en remiss till BUP, och där skrivs det sen ut?
Ja. Okay. Det finns en del intresserade och duktiga distriktsläkare, men kruxet är ju att man ska inte skriva ut det utan att ha gjort den här psykosociala basbehandlingen, och då måste de ha sett till att ha gjort den på ett adekvat sätt och ha resurser till det. Och därför tycker jag det är bra att det kan man ju göra inom primärvården, men att man undviker att skriva ut läkemedel där till för depression, för då är det risk att det blir slarvig förskrivning.
Just det. Om man går vidare till, är det relevant ändå att prata om ångestdämpande som en separat grupp av mediciner då? Eller du tänker att det är ungefär samma, att det är samma?
Ja, jag skulle vilja säga, de ångestdämpande, men det är för de som ska användas för ångestsyndrom, det är ju SSRI-medicin, alltså sertralin och escitalopram och fluoxetin, kan man ju också komma i fråga även om sertralin har mest och bäst studier. Det sker en underanvändning vid ångestsyndrom idag. Där är de väldigt effektiva. Och jag tror att man använder dem i lite för liten utsträckning. Och det är ju tvärt emot hur den allmänna diskussionen går. Men sen att använda dem vid ångest i allmänhet för att man är stressad över saker, det är ju, för då är de inte effektiva. Och det är ju det man ska undvika. Och det är de här vanliga ångestdämpande benzodiazepiner eller antihistaminer. Och det används väldigt lite inom barnpsykiatrin och väldigt lite faktiskt just benzodiazepiner, medan då sådana här andra, Peralen, Atarax och lite allmänt rogivande, det används ju en del för mycket.
Vad är nackdelen med att använda dem som man gör nu?
Ja, man blir torr i munnen, trög i magen, och de har inte så mycket effekt. Man blir inte frisk av dem. Och de slöar ner en också. Det är ju ingen bra medicin för skolgången. Man blir ju lite trött och hängig. Och med visst dämpade lite ångest. Men man blir inte frisk fortare av det. Och man torr i munnen och hård i tänderna och trög i magen. Och det finns biverkningar. Och har man biverkningar och man inte blir fortare frisk, så är det medicinen väldigt tveksam. Så Läkemedelsverket är ju tydligt med att man vill minska ordentligt på vid behovsmedicinering eller slapp förskrivning av de här ångestdämpande.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Alltså när man jobbar med puberter, alltså som jag gör, då har man ju gärna en idé om att om man jobbar med ångestdämpande medicin så har man egentligen inte gjort någonting åt liksom den underliggande ångestsymptomet eller syndromet. Så att om man har till exempel social ångest så har man fortfarande det sen när man slutar med medicineringen. Vad tänker du om ett sånt resonemang?
Jo, nej, men det är ju giltigt delvis. Men om man då ger ett SSRI som verkligen, som inte, alltså ger du en benzo så blir du ju bara trött och får min ångest och du vågar du göra någonting. Men du tar inte med dig, du lär dig inget på det för det tar du inte med dig till nästa situation. För du är bara lite lummig och därmed gick det bra. Om du får ett SSRI så går ju hela din ångest benägenhet ner och då vågar du göra din KBT, då vågar du gå ut och exponera dig. Och sen när man väl har exponerat sig och lär sig i sin av exponeringen att det faktiskt funkar tillräckligt många gånger, ja då kan man ta bort medicinen för då kan man ju, då känner man sig trygg med att man fixar situationen och då kan ju ofta medicinen tas bort.
Och det är ingen risk att man känner att man klarar situationen bara för att man hade pillret i sig liksom.
Nej, det tror jag inte. Däremot så är det så. Nej, så är det ju med benzo kanske. Alltså att, för då blir man ju bara, det är ju som att ta en starköl ungefär. Och där lär man sig ingenting. Men det kan ju vara så med om man tar ett SSRI att man behöver faktiskt använda SSRI i många år. Det finns de med svåra omstörningar. Och då ska man absolut fortsätta med sitt SSRI och använda sin KBT. Och där får man vara pragmatisk helt enkelt och se en del klarare att sätta ut i sitt SSRI när man har vågat exponera sig och blivit av med sin ångest. Och sen så kan man plocka ner medicinen om man klarar att fortsätta utan. Och en del behöver sätta in den igen och då gör man ju bara det, tycker jag. Det är inte så.
Hur vet du forskningsläget ser ut för det där med kombinationsbehandling, terapi och ångestdämpande?
Ja, den är ju bäst. Kombinationsbehandlingen är ju bäst. Och då är det OCD är ju betongsyndrom. Där ska man särskilt, samtalsbehandling. Eller det är ju exponering. Det är för det går inte att prata så. Man måste göra, man måste då exponera sig för ångesten. Det är det som gäller OCD. Och där har medicinen en mindre roll. Och den har ju också mindre effektstorlek där. Och har man svår OCD, väldigt svår, så kan man ju behöva bedöva sig eller förbehandla sig lite med medicin för att klara sin exponering.
Medan det annars kan man inte ens göra det.
Nej, annars kanske det inte ens går. Men där kan det ju också vara så att om man nu får ta den lilla svängen att det är inte så ovanligt att man har ADHD upp till en tvångssyndrom. Och tvångssyndrombehandlingen där innebär ju väldigt mycket hemläxa att man måste göra någonting gång på gång på gång, någonting som är jobbigt och som man gärna skulle undvika. Och har man aldrig gjort en läxa i sitt liv för att man har ADHD så är det kanske det man måste först behandla så att man får upp motorn och förmågan att genomföra och göra en läxa innan man kan göra den här viktiga behandlingen. För att exponeringen är A och O vid OCD och den är ju väldigt viktig vid all ångestbehandling. Men vid de andra ångestsyndromen så är det ju, blir det ju mer likvärdigt effekten av exponering i sig eller samtal bara eller medicinering eller samtal. Ja. Och slår man ihop dem så blir det ju en fördubblad effekt ofta.
Okej. Okay. Det är långtidseffekterna om man har medicin separat eller terapi separat eller kombinerat. Vet du det?
Ja, men det är ju svårt att behålla grupperna under lång tid för att det är ingen som går med på det. Du kan ha 12 veckor, 16 veckor. Sen kan du inte vara blindad och käka sockerpiller liksom i många år. Så kan man ju så därför glider det hela ihop, men man kan säga att vid ångestsyndromen är man ska ha KBT helt enkelt, så jag håller helt med dig som jobbar med det ska man ju absolut göra. Och om man sen en del behöver sitt SSRI på sikt, så är det inget man ska vara rädd för eller undvika. Men en bra KBT och det är ju det. Det är ju det mest hållbara.
Och det är också även det som är socialt rekommendationen.
Ja, precis. Och det är ju för. Ja. Precis.
Just det. Jättekort bara. Det här med, du inser att det är väldigt ovanligt att man utvecklar psykos när man är barn. Men det förekommer ju ändå. Vilka preparat är det som är relevanta då vid psykossjukdomar?
Ja, då är det ju risperidon som är, kan man säga, basmedlet oftast. Och sen, de är lite mer, de skiljer sig mer åt den antidepressiva. Alltså att gruppen är inte lika homogen, att de är inte exakt samma. Och därför kan det löna sig att prova runt lite. Och om man vill ha mindre biverkningar, så är det ju Abilify, Aripiprazole eller Ketiapin, Serokel, som man vänder sig till. Men Risperdal är ju stabilast vad det gäller effekt och rimlig vad gäller biverkningar då. Och sen vill man ha ännu mer effekt, sen dra på sig ännu mer biverkningar, så är det ju Olanzapin eller Cyprexa. Och vill man ha allra mest effekt och inte ha nytta av, eller det inte räcker med de vanliga, de här första fyra, så är det Clozapin. Den är ju i en klass för sig, men har också allvarliga biverkningar som kräver en hel del blodprov och kontroller. Och sen finns det några nya också nu. Latuda till exempel, som är helt fri från metabola biverkningar, viktökning och så. Och till exempel. Så det är väl de vanligaste.
Men hur ser behandlingseffekterna ut farmakologiskt vid psykos då? Är det bättre eller jämförbart med nedstämdhet eller ångest?
Nej, det är ju, tyvärr så är det ju väldigt, nu är ju psykos ett samlingsbegrepp, men så har man en manipsykos så är det ju manisjukdom man räknar det som, men även om man är psykotisk. Men har man en schizofrenipsykos så är ju behandlingseffekten tyvärr väldigt modest, tråkigt nog, men det är ju en allvarlig och svår sjukdom, och det är inte så, man rår inte på så mycket med medicin, man rår på det. De värsta barnförställningarna och hallucinationerna kan man gå på, men att få dem att fungera bättre och i exekutiva funktioner och i livet är mycket svårt, och effekten där är bara medioker, får man säga, tyvärr.
Men det betyder
utan medicin. Nej, utan medicin kan det bli en total katastrof, men med medicin så blir man ju inte, alltså, så blev det ju inte så dramatiskt bättre som man skulle vilja.
Men det finns heller inga behandlingsalternativ egentligen till medicinering, stämmer det?
Nej, precis. Man måste ha en neuroleptik om man har en psykossjukdom. Det måste man ha, för att annars så blir det ju bara helt fel. Men även om man får det så blir man ju av med en del av de värsta delarna av sjukdomen. Men man blir ju inte frisk, långt ifrån frisk ofta. Men det finns ju de som blir frisk. Och det finns de som får Clozapin också som blir dramatiskt bättre. Så det är ju väldigt trevligt, men det är ju en helt annan svårighetsgrad och allvarsgrad i psykossjukdom. Och tack och lov mindre, mycket mindre vanlig också. För det är ju ganska ovanligt faktiskt.
Så det är samma sak här, att om det är en väldigt allvarlig psykos, samma som väldigt allvarlig depression, då får man bäst effekter av medicinering?
Nej, men har man en psykossjukdom så ska de ha medicin. Där är det ju inte att, där tycker jag inte man ska vänta någonting. Så fort jag har fattat att det är en psykossjukdom så sätter jag in psykosläkemedel. För det, de blir inte bra av sig själva. Om de har det. Ja, precis. Och ångest kan man ju träna bort, och depression kan ju gå bort av sig själv. Men en psykos går inte bort av sig själv. Om, det, om man har ställt diagnos enligt kriterier på ett kunnigt sätt, så är det många barn och ungdomar som hör röster och som kan röra till det väldigt, men man förstår att det är ingen psykossjukdom. Så det gäller ju att kunna diagnostiken här, så att, för att det är inte så lätt att skilja ut en psykos från en som hör röster av andra skäl.
Just det.
Instabilitet men, och borderline och annat. Ja,
ja, precis. Avslutningsvis då, om jag frågar lite om sömnmediciner. Är det någonting som man ger till barn?
Ja, den nya storsäljaren nu är ju melatonin.
Ja.
Som har, genom att den inte är så besvärlig att skriva ut, så har ju den rusat i höjden, om man säger så. Och vi tittar precis på våra egna patienter i Halland, och då har ju 34% av alla patienter som går hos oss står på melatonin. Vilket är
24% av
något mycket. Ja, av alla BUP-patienter. Vi har ju fem, jag vet inte hur många som går hos oss, säg 5000 patienter. Så det är ju rätt många.
Och till skillnad från melatonin, vad finns det för alternativ till melatonin då, de här gamla alternativen?
Ja, nej, de gamla är inte så speciellt bra. Det man, i Läkemedelsverkets genomgång av sömnmedicin så blir det ju mispafatin då, det depressionsmedlet. Men om man ger det väldigt låg dos så överväger de sömngivande effekterna. Och det är ju inte beroendeframkallande och det kan funka väldigt väl i riktigt låg dos. Alltså 15 eller 7,5 till och med milligram. Och är då en fjärdedel av vad man ger vid depression. Och sen, ja, sen visst man kan ju använda Propavan också till exempel som ett neuroleptikum om de är lite äldre. Det händer väl att man använder lite Lagergan och så till de mindre barnen. Men melatonin är förstahandsmedlet och det är ju absolut minst biverkningar på. Det är sällsynt att man får biverkningar helt enkelt.
Vilka biverkningar också?
Ja, en del kan väl bli lite trötta dagen efter och en del får lite huvudvärk. Ungefär okay. Så. Men det är nästan som, jag menar, det händer nästan inte. Men sen finns ju de som inte sover på det, för det är ju en rätt mild medicin. Och är det någon som verkligen måste sova och det är allvarligt läge så börjar man kanske med melatonin. Men i normalfallet ska man börja med melatonin.
Mm. Vet du hur, liksom, om man har gjort studier där man jämfört med här liksom beteendeinterventioner i form av typ sömnhygien eller sömnrestriktion och såna här saker, liksom vanliga terapeutiska, ja. Hur jämför de med till exempel melatonin?
Ja, det har man inte gjort för, och det är självklart ska man göra det där först, och det är en väldigt viktig del för sömnen att man ser till att inte sova på dagen och inte stressa upp hjärnan innan man ska gå och lägga sig och ha svalt i sovrummet och inte ha telefonen som står där beredd på att ringa och så vidare. Och inte få in massa aktiverande saker med dialoger eller telefonsamtal eller annat precis timmen innan man ska sova. Så det ska man ju absolut jobba med. Men de studier som är gjorda på melatonin är främst gjorda med de som har autism. Det är där det är. Och då, ja, har man autism och mental retardation så kanske inte man kan inte själv, man kan inte ge dem en KBT-genomgång, utan det handlar ju om att familjen får hjälpa till förstås. Men
just det.
Men studierna är gjorda gentemot placebo och inte gjorda gentemot, alltså det är inte sån här trearmad studie som man ser annars, eller fyraarmad där man gör kombinationsbehandling. Det är inte vad jag vet i varje fall. Men, och det är ju helt självklart att man ska göra det du säger med sömn, hygien och KBT-strategier först. Ja, det är så helt självklart. Så det är,
okay.
Ja.
Men om du säger också att det finns egentligen inga egentliga biverkningar, så det är inget större problem om man skulle fortsätta med melatonin länge?
Nej, faktiskt inte. Inte vad man vet nu. Den har ju ändå använts i väldigt många år i USA. I USA köper man den på ICA faktiskt. Ju. Så det är ändå okej, okay, de är inte riktigt lika petiga som vi med vissa saker och ting. Men det tycker jag är en indikation på att när de inte har, när de låter den säljas fritt, så är det ju risken är ju väldigt låga med den, absolut.
Just det. Hur små barn kan man ge melatonin till?
Ja. Nu, vi har ju inte bebisarna på BUP och de har jag inte gett melatonin till. Jag känner inte, alltså det, man kan väl börja när de är 3 år eller sådär. Kan jag tänka 4, 5. Men,
är det samma sak här att det är förskrivet inom barnpsykiatrin, eller kan det vara på till exempel vårdcentral?
Jag ser lite problem med vad som, man var ju väldigt noggrann om sig och kring sig eftersom inte det är inregistrerat. Så när Läkemedelsverket gjorde sin sömn monografi och skrev vad som gällde, så var det någon person som fick igenom att det skulle bara skötas av sömnspecialist eller barnpsykiater med särskild kunskap om detta. Och det var ju för att inte den är inregistrerad och har då inte gått igenom alla rigorösa kontroller. Men egentligen så tycker jag att den kan absolut skötas av en distriktsläkare. Men det händer ju att man hänvisar till den där texten som ju var en överloppsgärning, tänker jag ändå. Men det är klart att när vi nu har 34% som får det på vår klinik, så är det lite besvärande många. Och det kanske risken är att det blir ännu mer om man låter det. Om det är fler som börjar förskriva det. Och det viktiga är ju att man provar andra strategier först. Vi har ju en studie på gång med sömn, med sömntäcke eller tyngdtäcke. Där vi randomiserar dem till tyngdtäcke eller placebo-täcke. Och det är faktiskt inte gjort någon riktig studie på detta som är kontrollerad. Och då kanske det ska vara första medlet innan man börjar med läkemedel.
Och just det, eller barn, överhuvudtaget?
Nej, barn överhuvudtaget. Alltså det blir sömnstrategier och sen tyngdtäcke. Men det finns ju inga bra kontrollerade studier med tyngdtäcket. Så man kan faktiskt inte gå ut och säga att nu ska alla använda det. För det är faktiskt inte studerat. Men det är väldigt många som förskriver det. Och det kan man tänka att det har inte så mycket biverkningar. Men risken är ju att om man har en ineffektiv behandling som bara tar upp tid. Så är det ju en biverkan att man inte får riktig hjälp i tid. Så, men jag hoppas ju att tyngdtäcket ska... Att till exempel vår studie ska visa att tyngdtäcke är faktiskt effektivt, och då är det ju relativt sett biverkningsfritt, och då ska man ju börja med det efter sömnråden. Och sen kommer melatonin i så fall som nummer tre.
Hur gör man ett placebo-tyngdtäcke?
Ja, man gör de olika tunga, och så säger man ju inte vilket som är det som det borde vara. Och så får de prova det ena och det andra.
Okej, för de vet bara inte hur tungt tyngdtäcke borde vara helt enkelt.
Nej, precis. Och inte särskilt inte barnet då. Särskilt inte barnet. Typ. Nej, vi har ju haft, vi tittade bara lite på de första datorna på den här studien. Och då var det några som hade sovit utmärkt på det så kallade placebo-täcket, som är då ett vanligt lätt täcke. Fast det ser likadant ut som det tunga och är bara aningens tyngre än ett vanligt.
Och de sov ändå väldigt bra på det.
Ja, det var några stycken som såg väldigt bra på det. Men sömn är ju lurigt, det vet man ju. Det är ju suggestionen, om man förväntar kan du spela roll där. Nu får du tyngdtäcke som du sover gott. Ja, du kommer sova jättegott nu. Godnatt liksom, och så somnar. Ja, men vi vill ju se att det rätta vikten, eller vilken vikt på täcket som då är effektivt. Och då kan man ju... lansera det på bredare front i så fall.
Just det. Håkan, bara absolut sist. Har du något tips om man vill läsa mer om det här med medicinering och psykisk ohälsa hos barn? Har du något tips var man ska leta då?
Ja, Läkemedelsverket har ju väldigt bra monografier, och de är ju fria på nätet. Så går man in på Läkemedelsverket och tittar på neuroleptika och antidepressiva, eller depression heter det då. Och ångestsyndrom, man får slå på diagnosen då. Men sen har de ett om neuroleptika, så då är de läkemedlet. Och sen finns de om sömn. Det är ju väldigt ordentligt om bara läkemedel. Och sen finns det ju på vår BUP-förening som heter SSBUP. Den hemsidan kan man gå in på. Och där, om man då går under vård och tittar på våra riktlinjer, så står det ju om både om sjukdomen och om utredningen och vad som gäller vid behandling, både med läkemedel och annat. Så det ger ju en lite mer heltäckande bild där man sätter ihop både utredningen och psykosocial behandling. Läkemedelsverket går ju bara rakt in på i stort sett på läkemedlet. Men de två, det är på svenska, och det är absolut tillgängligt för alla föräldrar. Inte för krångligt skrivet och så.
Jättebra. Då kan jag länka till det i avsnittsbeskrivningen till det här avsnittet. Jättebra. Tack Håkan. Och tack ni som lyssnade. Barnpsykologerna finns på Facebook och på Instagram. Hej då!
Hold up. What was that?
Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.